Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Grönqvist. Det här är avsnitt 100 av den här podden. De senaste 4 åren har våra avsnitt laddats ner 100 000-tals gånger. Och Perspektiv har blivit en av Sveriges populäraste vetenskapspoddar. Så jag vill bara säga hur oerhört glad jag är för alla uppmuntrande ord vi får från er som lyssnar. Och hur tacksam jag är för att ni gör mig sällskap. Dagens avsnitt påminner om alla de andra, men med en skillnad. För idag är det ni som ställer frågorna och jag som ska svara. Och ämnet, ja, det handlar om journalistik och källkritik. Det är ett ämne vi får mycket frågor om från vår publik, oavsett kanal. Jag bjuder därför in min kollega Ellen Hövel, som är engagerad här på Vad vi vet, för att ställa era frågor. Hon är den hos oss som har mest kontakt med vår publik i kommentarsfält, sociala kanaler, via DMs, mail. Och hon är dessutom en nyfiken person, så jag tänker att hon är bra att ställa era frågor och komma med följdfrågor. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Och då är det dags för det här 100:e avsnittet.
Låt mig börja med en fråga som vi har fått gällande journalistik. Hur mår egentligen medierna i Sverige?
Det är en jättebra fråga. Medierna i Sverige mår nog ganska bra. Man kan mäta det på massor av olika sätt såklart. Man kan mäta förtroendet för svenska medier, och det görs med jämna mellanrum. Och då är mer förtroendet för medier i Sverige högre än i många andra länder. Vi kan se över hela världen att liksom förtroendet för medier i största allmänhet har minskat från något slags lite otydligt förr. Men det har dalat de senaste 5-10 åren, kan man i alla fall se. Och det finns naturligtvis många förklaringar till det, och många som anser sig veta exakt varför. Några säger att det handlar om polarisering, som gör att man inte litar på någon som säger någonting annat än det jag själv tror. Det finns de som menar att liksom, ja, men journalistiken har blivit för självupptagen och pratar om att journalistik är liksom viktigt. Det finns ju Washington Post som ju pratar om, har som slogan liksom, democracy dies in darkness. Och det kanske tar sig själv på lite för stort allvar. Jag tycker det var bättre som deras tidigare chef, jag tror jag sa, när Donald Trump anklagar dem för det ena och andra. Liksom, att, och någon sa, men ni befinner ner i krig med presidentämbetet och Vita huset. Och han svar bara, we're not at war, we're at work. Så att det är liksom på det hela taget så kan man väl säga att liksom över hela världen så har förtroendet sjunkit, men det finns naturligtvis några som man har mer större förtroende för och mindre förtroende. Och just i Sverige är det public service som framförallt man har väldigt stort förtroende. Det är Sveriges Radio och det är Sveriges Television då. Även UR är ju public service, men de mäter man sällan i de här sammanhangen. Och sen är det ju liksom en fallande skala där morgonpressen har högre, för man högre förtroende för den när man har för kvällspressen, och man kan ha jättehögt förtroende för fackpress och sådär. Så att jag upplever nog att medierna mår bra ur ett förtroendeperspektiv. Och även ur ett finansiellt perspektiv så tjänar ju media ganska, liksom, tjänar ju pengar. Sen får vi ju pressstöd också. Det finns ett sånt stöd som handlar om att just lyfta det fria ordet, och vad vi vet får ju också lite pressstöd.
Finns det något som hade fått medierna att må bättre?
Jag tänker att vi medierna är fat and happy nu.
Är vi någonsin nöjda, tänker jag?
Det är man väl, alltså det finns väl också något fint att aldrig bli nöjd. Men jag tror att ju fler som betalar för medier, ju hälsosammare är det. För någonstans skulle jag säga att det är väl det yttersta tecknet på att vi gör något som har nytta för någon. Och det där är ju alltid en utmaning om man är reklamfinansierad. Så det fanns ju gratistidningar. De fanns ju inte för att göra nytta för läsarna, utan de fanns ju för att göra nytta för annonsörerna. Och mycket reklamfinansierat kan man ju misstänka göra det. Det kan ju gälla även för liksom, till sånt som TV4. Liksom. Det viktiga för dem är att tillfredsställa annonsörer, inte sin publik. Jag tycker att de absolut tillfredsställer sin publik på olika sätt. Liksom. Det är ju kul att sitta och kolla på Masked Singer. Och, liksom, då kan jag ju tänka mig att stå ut med liksom, er giganten reklam och sånt. För jag förstår att liksom, det är min data de säljer, och eller, min uppmärksamhet och så. Men på vad vi vet så är ju vårt mål att vår publik ska betala för vår journalistik. Alltså att de prenumerationsintäkterna vi har ska täcka alla kostnader vi har för teknik och för redaktion och allt sånt. För på så sätt så blir vi långsiktiga. Vi ska inte vara beroende av stöd från det ena eller andra hållet. Vi ska inte vara beroende av kommersiella partners heller, som ju vi jobbar med. För att det där kan man inte lita på lång sikt. Och samtidigt så tycker jag att det är... Alltså, jag och du och alla andra som jobbar på redaktionen, vi är ju ganska många i det här laget, ska ju också känna att det är de här som vi betalar som vi gör saker för. Och sen gör vi saker till en gratis för en stor publik. Vi är ju lite public service på sätt att man hittar det vi gör på Instagram och Facebook och TikTok och vad nu är någonstans. Liksom. Men där är väl liksom, jag tycker någonstans ska vi känna att vi måste hela tiden känna, gör vi nytta? Vi har ju som målsättning att vi ska lära folk någonting varje dag. Gör vi inte det, då ska man fan inte heller betala för vad vi vet. Liksom. Så att vi ska hålla oss på tårna. Så det tycker jag att det liksom är. Så att på så sätt är väl en mediastyrka en om vilja att betala för det här. Det är också ett sätt att mäta om media mår bra.
Jag tycker det är jätteintressant det du säger. Och det kopplar kanske lite an till hur medierna mår och då hur hög nivå man kan hålla. Och morgontidningarna pratar ju ofta om hur hög nivå deras journalistik håller. Stämmer det, tycker du?
Det beror på såklart vad man jämför med. Det finns en egenhet i svenska medier som vi ofta inte tänker på, men det påverkas av att vi har väldigt bra medielagstiftning. Vi är grundlagsskyddare. Så om du är Volvo eller om du är Google eller någonting annat, så skulle vi kunna skriva liksom att Volvo är idioter eller Google är idioter. Och då kan de liksom inte göra någonting åt det. Vi kan skriva ganska osakliga saker, men vi är skyddade av liksom vår yttrandefrihet och den här rätten att publicera vad vi vill och fria medier. Det står i vår grundlag. Så de kan faktiskt inte stämma oss. Företag i Sverige kan inte stämma medier. De kan stämma varandra, men de kan faktiskt inte stämma medier. Och det är någonting som är ganska unikt i Sverige och det är någonting som vi ska vara stolta över. Men baksidan av det, att det som skiljer svenska mediehus, som till exempel vad vi vet, är att vi har inte en massa jurister anställda. Därför att vi behöver inte kolla några fakta egentligen. Liksom. Och det här gäller ju alla, och det här gäller ju morgontidningar, och det gäller public service, alla. Så vi behöver inte kolla fakta. Medan om man jämför till exempel med i Amerika eller i Storbritannien eller i Italien, för att ta tre mediemarknader som jag känner till lite grann, där har man alltid, liksom, det är sagt in i stora avslut, ska alltid kollas, ska alltid köras ett varv via juristen, så ah, vi ska kanske fila på det här så vi inte blir stämda. Och bara en grundläggande sak är just det, liksom, att bli att allting ska faktagranskas. Ingenting går ut utan att det granskas av någon. Jag tyckte det var intressant när jag var intervjuad i en stor tysk tidning för något år sedan, det här var, tror jag, Süddeutsche Zeitung. Och så pratade jag om någonting och vad vi gjorde och liksom hur man berättar saker och ting och liksom hur man får folk att förstå och fanismer och allt vad det var. Och då så sen så hade jag något liksom så här, men det handlar också om att få folk att känna att det är sant. Det är det som är det goda berättandet. Och att där kanske man kan ta som exempel att Donald Trump, han lyckats bli president utan ett enda fakta. Utan han fick folk att liksom känna att det var sant. I feel this to be true. Och så sa jag det och sen så nu ringer då någon människa. Jag gjorde tror jag, tre intervjuer för dem. En timme var och då är helt rit. Den här ringer upp och kollar för det. Det här nu jag ser, jag glömde fråga det. Så det är en lång process. Och tredje gången ringer då en faktagranskare och säger jag går igenom saker och ting. Du säger här att du, och jag hade också något skämt om att jag var liksom, att jag alltid varit medelålders till den tiden. Liksom. Och då var någon som sa, men det här, du har alltid varit medelålders, det kan ju inte stämma. Nej, det gör det ju inte då. Fick jag ju. Hade de tagit reda på att när jag var född och så. Liksom. Och sen så var det här med Donald Trump. Vill du verkligen citera honom som liksom en någon slags förebild i, eller en slags lärdom att förstå att liksom, det inte är, att fakta inte räknas? Vill du bli associerad med honom? Du får det om du vill, men vill bara kolla upp det liksom. Och den sortens faktagranskning har vi inte alls en tradition av i Sverige. Så att de stora medierna, du kan lita på dem. Du kan lita på att det för de mesta blir hyggligt rätt. Men det finns ingen som faktagranskar det. Det är inte så att det sitter en avdelning på Dagens Nyheter och faktagranskar eller ens på liksom Sveriges Television. För att de säger att de inte hinner det eller det kostar för mycket, men de faktiskt också att de inte behöver det. När det gäller stora avslöjanden så kan du oftast lita på det. Och jag säger oftast liksom därför att härom året så vann en avslöjande om Estonia ett stora journalistpriset. Och det var att du fraktas vapen på båten eller någonting i den stilen. Liksom. Det är bara det att det stämde inte alls. Och det är ju ganska fascinerande, vi kan då ha ett reportage som hyllas unisont och också av branschen lyfts fram som en förebild och som sen visas inte stämma. Helt enkelt för att vi inte har folk som faktagranskar. Så i den meningen så har jag ju försökt se till att vi, jag menar, vårt namn förpliktigar ju också. Vi kan ju inte nöja oss med att säga saker, de här sakerna, här är lite nyheter från idag eller från igår eller så liksom. Utan vi behöver ju liksom berätta vad vi vet. Och då måste vi kunna verifiera att vi vet saker och ting. Och så måste vi kunna kolla att det där verkligen stämmer från flera källor. Och då är liksom, Det heter ju inte, vi heter ju inte liksom vad vi gissar. Så vårt namn förpliktigar, och därför så kan man säga att vi har ju... Vad vet är ju mycket mer och lättare att förstå i en slags anglosaxisk journalistisk tradition. Där man ju har mycket mer faktagranskning, där redaktörerna och reportrarna jobbar tillsammans som en text på ett helt annat sätt. Man brukar prata om att alltså i Sverige, som när jag har jobbat på både på Sydsvenskan och inom Bonnier tidskrifter, vad de nu kan heta nu, som en del av Bonnier News och sånt. Alltså då man skickar in någonting och sen så har man räknat att men så okej ut, så trycks det, och så liksom, jag menar, i Sydsvenskan så hamnade det jag skrev på och ledarsidan, så det var ju också en liksom så här konstig känsla att tänk om jag bara hittar på alltihop, medan här så passerar det ju liksom, så där finns liksom en redaktör har kontakt med många journalister i Sverige, medan i USA så kanske en redaktör jobbar nära en reporter då. Eller kanske har 2-3 reporter. Så allting som Malcolm Gladwell skriver i New Yorker, han har alltid samma redaktör i princip. Liksom, och den personen kanske jobbar med ett par, tre till. Och ungefär samma faktagranskare. Och så här, liksom. Och då får han ju backning på att han skriver någonting som är otroligt intressant, men som kanske inte helt stämmer. Han beskriver en vacker vårdag och solen sken i Tokyo där 1961, 4 maj. Liksom. Ja, då är det en liten människa som tar reda på sken solen. Nej, det gjorde inte ett stryk liksom. Är svenska morgontidningar så bra som de påstår? Svara på den frågan. För att kunna besvara måste man veta, vad sätter man i relation till? Sätter man dem i relation till New York Times så är de inte i närheten. Inte alls. De är mycket mer liksom lik Laholms tidning. Så det beror väl på. Liksom. Men det är klart att de har en lite högre verkshöjd än de svenska kvällstidningarna. Som i sin tur är liksom ungefär som brittiska kvällstidningar. Fast sämre då, eftersom brittiska kvällstidningar behöver ändå ha vissa saker och fakta. De kan ju insinuera väldigt mycket, men fakta brukar de inte slarva på det sättet. Så att, ja. Helt okej, okay, är svaret kanske.
Men jag tänker, alltså, hur kommer det sig att morgontidningarna i Sverige inte känner det här behovet av faktagranskning på samma sätt som i USA? Det handlar bara om att i USA kommer de bestämda om de publicerar något som inte stämmer.
Ja, men det är ju en tradition, och det beror, den kommer från den här lagen. Jag är inte så bekant med om det var en väldigt massa faktagranskare som satt på svenska redaktioner innan dess. Alltså journalistiken har ju inte varit en man kan väl säga som det är också en grundinställning. Jag menar, du bor ju i Berlin och där har ni ju massor med tidningar som är fulla av text hela tiden. De är ju mer textbaserade än bildbaserade. Det beror lite på ekonomin, att det finns en väldigt massa tyskar och en väldigt massa tyskar som är konventionella och läser tidningen på papper och sånt. Så det finns helt enkelt en annan ekonomi att också ha folk anställda som bara sitter och granskar vad det var för väder i Tokyo 1961. Det jag har märkt när, för glädjen nog har ju vad vi vet fått ganska mycket liksom uppmärksamhet i då journalistkretsar eller mediekretsar, man ska säga, utomlands. Jag har fått någon sån här utmärkelse, varit med i någon sånt program i Storbritannien, och när det var journalistfestival i Perugia så var man liksom där och de lyfte fram och pekade på oss, och även liksom i Amerika har man lyft fram det här liksom. Och då får man ju också lite distans till det, och en sån här insikt som jag fick av en norsk kollega som kunde se liksom skillnad mellan Sverige och Norge bara. Det var ju det att liksom hon menade att i Danmark eller i Norge och i Storbritannien så är journalistik i grund och botten ett hantverk, men i Sverige har det blivit en identitet. Det är ganska stora bild-bylines och någon som kommer med liksom en analys eller liksom, som är ganska svår att liksom skilja från vad är analys, vad är liksom löst tyckande, vad är liksom så här, i en brittisk eller amerikansk tradition då, så de är ungefär samma, kan man säga, den anglosaxiska. Så pratar man, skiljer man på som news och views. Så news är liksom granskat, kollat, allting är säkert, och views är liksom löst tyckande. Och det kan vi inte minst se på att citaten, till exempel i New York Times, som jag då känner lite närmare liksom dem där, och har de ju berättat för mig att där är ju citaten, de är helt korrekta. Så därför kan de bara vara väldigt kort, för om du skriver ner det jag säger nu så verkar det ju bara bli lite osammanhängande i text. Medan i Sverige har vi en tradition att vi då förkortar, förenklar, snygga till, städar upp. Och så har vi väldigt långa citat i Sverige istället. Liksom. Men det jag säger nu är ju det jag säger nu. Om du städar upp mitt citat, då får du i så fall ha en andemening. Och i en anglosaxisk tradition har man sagt så här, Granqvist sitter lite och babblar löst och jämför i Storbritannien och England och USA och kommer fram till att identitet visar vi liksom hantverk. Så hade man sammanfattat då på engelska. Liksom. Och sen hade man då tagit någon grej liksom, som man då kan säga ordagrant. det är liksom ganska intressant med den här synen på ja, men hantverk och identitet. Jag tycker den har hjälpt mig ganska mycket att förstå det svenska medielandskapet, se det lite grann på avstånd och säga att ja, det är en tradition som vi har här.
Det är väldigt intressant. Vi pratar mycket om faktagranskning nu och att det är ju ett av de områden där vad vi vet lägger mest fokus på. Men vi har också fått väldigt många frågor som har handlat om att vi är en oberoende nyhetskälla. Och en fråga som då lyder, kan och bör journalistik vara oberoende?
Det där är en fråga som dyker upp och det självklara svaret är på något sätt ja. Men svaret är, alltså det är för oberoende kan man vara på många olika sätt.
Men vi är ju bara människor ändå, menar många. En människa som sitter och skriver.
Ja, men exakt. Alltså, så oberoendet är nog en chimär. Någonting vi säger, men jag är oberoende och vi har en policy och hit och dit. Liksom. Men det är mycket bättre att vi pratar inte om oberoende på vad vi vet, vi pratar om opartisk. Och det är att inte ta ställning och säga att det är si eller det är så. Sen det är klart vi måste ta ställning. Vi tar ju ställning för saker och ting för att det finns fakta och forskning bakom. Det är inte så att vi ska ha den här liksom låtsas oberoendet som många medier har jobbat med. Liksom. Det klassiska exemplet är liksom någon, det dyker upp någon klimatexpert i att SVTs agenda och sen ska de kontra det med någon som tycker att nej, det där stämmer inte. Men det är ju liksom skitsamma. Det är ju falsk neutralitet kallas också det liksom. Och att det här som Sveriges Radio har ägnat sig åt, inte minst efter MeToo och efter Black Lives Matter, att det helt enkelt säga att ni som är kvinnor eller ni som har en annan hudfärg än vit, ni får inte skriva om det här för ni är part i målet. Det är en korrekt analys att förstå att de är i part i målet. Men det är ju jättekonstigt att inte säga att okej, då har vi en styrka i det. Alltså genom att kunna beskriva det här inifrån så kan vi göra det här, se det här på ett annat sätt. Vi har ju liksom medarbetare som pratar arabiska. Varför skulle vi inte låta dem som läser genom som dokument som ISIS har lämnat efter sig för att förstå någonting om dem? Det vore ju helt idiotiskt att bara säga, nej men ja, var ska vi dra den gränsen? Däremot måste vi ju ha liksom kontrollmekanismer på plats så att det inte blir att vi driver en tes. Om vi hade haft en reporter som hade skrivit om MeToo och drivit tesen att alla män är liksom djur. Alltså det kan ju vara en upplevelse som den personen har haft och det finns liksom saker och ting i det. Men det är ju inte det som är opartiskt. Oberoende är inte alls lika viktigt som opartiskt. Sen så får man ju fundera på det finansiella oberoendet också. Vi är ju som oberoende av andra, det var det jag pratade om innan, att vi ska vara oberoende. Att vara oberoende och att göra vinst, det är nyckeln till att vi ska kunna liksom välja vad vi vill skriva om. Till skillnad från de som kanske har starka intressen som äger dem eller som pushar dem i någon riktning och sånt. Liksom. Det har vi ganska lite av i Sverige faktiskt. Liksom. Men det kan ju också räcka med att misstänkliggöras för att liksom, gå någon annans intressen. Så att jag vill nog slå vakt. Alltså, det viktiga är att medier är opartiska. Men sen så finns det ju en stor... Alltså, jag kan ju lära mig massa saker. Jag har lyssnat på en podd som heter The View from Somewhere. Som handlar om journalistiken och den här myten om den oberoende journalistiken. Och det tog några avsnitt innan jag förstod att den personen som är programledare är en transperson. Och att ja, jag tror personen har i många fall en avvikande hudfärg. Jag har glömt om den är vit eller svart. Men de personen täcker så många olika grejer så det är lite svårt att hålla reda på. Men det är liksom lite skitsamma. Men det är ganska intressant. Efter ett tag så förstår jag att den här personen också har liksom ett annat djup, ett annat perspektiv på den här frågan för att som transperson har blivit utsatt för det här. Liksom. Sen ska ju den personen hållas med samma höga standard. Liksom. Vi frågar ju aldrig liksom, vad våra medarbetare liksom, vad de röstar på eller vem de ligger med eller så, liksom, för det är helt jävla ointressant. Men däremot ska vi hålla alla upp till att se till att det finns liksom, mekanismer i form av liksom textredigerare och redaktörer och granskare och andra som kan se till att det här är liksom bra. Man får inte hålla upp oberoendet som, ja men vi är oberoende. Ja, nej, ingen är oberoende. Liksom. Jag som är vit medelålders man, jag verkar alltid oberoende för att jag är normen. Men det har ju fått mig att klaffsa in i klaveret i massa olika håll och kanter. Liksom. Ta mina kollegor i USA som är liksom svarta och har en helt annan upplevelse. Liksom. Jag menar det... Det där är ju intressant att liksom förstå någonting vad jag inte förstår. Än att bara komma in att liksom, jag kan ju ingenting om det här, men är det inte så här? Jävla skitbeteende. Det är lätt att göra sig skyldig till det när och som många som bestämmer i media ser ut som jag. Det är ganska vitt, det är ganska manligt, det är liksom mediemedelklassen pratar man om, eller man pratar till och med, som ju också är en slags ekonomisk överklass och liksom, som kan tycka saker och ting och tänka saker och ting som inte är kanske förankrat i folkdjupen.
Du tog väldigt mycket bra punkter och jag tänkte på att du sa att vi har ju väldigt många olika medarbetare, du nämner granskare eller faktagranskare som ser till att det vi gör är bra. Då har vi fått en fråga som jag tänker man kan länka den till lite. Och det vi ofta tycker är bra är att det måste vara baserat på fakta. Det ska vara vetenskapligt. Det ska inte vara något tyckande och tänkande. Och vi har fått en person som frågar här. Hur kan då vad vi vet veta att det ni vet är vetenskap?
Det är ju en kärna av det vi gör och det är inte lätt alla gånger, men det jag tycker är förvånansvärt lätt. Alltså först får man bedöma vad det är för källor vi använder. Var kommer det här ifrån? Liksom? Det gäller att hitta de källorna. Och det kan vara så enkelt som att inte bara googla utan använda Google Scholar som ju söker genom forskning. Liksom. Så det är ju ett sätt att liksom ta reda på det. Ett annat sätt är att faktiskt liksom förstå vem är en relevant källa här? Det finns också någonting som, det här är också i anglosaktiska traditionen när man ska göra en intervju. Om jag ska göra en intervju med dig på, och jag skulle närma mig ett ämne och förstå någonting. Det finns tre sorters intervjuer. Det ena är on record, off record och on background. Och on record är det vi har nu. Här lyser en röd lampa. Så det här spelas in. Liksom. Och då får du vara försiktig med vad du säger för allt det kan användas. Och användas emot det om man skulle säga så. Off record är helt enkelt att jag inte intervjuar dig utan jag vill intervjua någon av dina kollegor. Liksom. Låt mig nu säga att jag ska försöka blottlägga missförhållanden på det universitetet som du läser vid i Berlin. Ja, då börjar jag med att liksom intervjua folk då on background. Då ringer jag runt eller jag hänger lite på universitetet och snackar runt lite. För jag har hört ett rykte om att det är, säger att det är liksom sexuella trakasserier på en av de olika avdelningarna liksom, på fakulteterna. Ja, då hänger man runt lite och säger, men om det nu skulle vara så här att det var missförhållanden, hur skulle man kunna mäta det eller syns det någonstans? Eller liksom så här, då försöker jag få förstå sammanhanget, så det är ganska mycket periferin. Och sen så när jag börjar förstå det, då intervjuar jag några liksom off record. Så här, ja, men den här som professor Münster, hur är han då? Är han en av de här? Och så frågar jag, så hittar jag, kan ringa in det liksom. Och sen så småningom så har jag tillräckligt mycket för att liksom då kunna intervjua honom. Och sen måste jag då ställa honom till svar, så gör jag det. Eller kanske intervjuar något annat sammanhang och sånt liksom. Så det här gör ju att vi har primärkällor och vi har sekundärkällor. Man kan till och med prata om tertiärkällor ibland liksom, så tredjehandsuppgifter. Och då får man ju liksom sortera lite med dem. Och när vi hör någonting om någonting, vad är det för typ av källa? Är det en person vi kan lita på? Är det en person som har varit där? Eller har den personen bara hört det? Har personen fackkunskap om det här? Liksom? Alltså så bedömer man då källor, i alla fall i en anglosaktisk tradition. Och på samma sätt får vi titta, liksom, ska vi bedöma saker och ting som, inte vet jag, kanalen Riks säger? Nej, det kan vi inte göra, för liksom, de driver en tydlig politisk agenda, de har en koppling till liksom höga partier och framförallt Sverigedemokraterna. Så där kan man misstänka att de driver den agendan. Sen har det inte saken om vidare om man tycker det är rätt eller fel, men man kan inte använda dem som källa. Och på samma sätt kan vi inte heller använda svenska medier som inte har en tradition av faktagranskning. Vi kan använda dem om de har intervjuat någon och vi vill länka till det, men vi kan inte ge det något större. Och det är också ett problem att så få svenska medier faktiskt länkar direkt från texterna. Så då där är det någonting som... Och i forskningen, då finns det en studie som säger följande. Vi hade ju uppe det här för en veckan, vad var det? Det var någonting vi hade skrivit om där det var någon studie om, var det inte barnuppfostran?
Med curlande föräldrar, ja.
Just det, curlande föräldrar. Och då har jag för mig att vi hade då sammanställt forskning och hade några olika källor som menade att det var dåligt, va?
Mm, det var att det är den negativa följder för barnens mentala hälsa senare i livet och även problematik med olika beroenden och så.
Och sen hörde folk av sig och då hänvisade de till en annan studie och som då jag fann med var dansk. Och då kan man för lyssnaren beskriva att då har vi rutiner för att när sånt kommer till oss tillhanda, då ska automatiskt gå in för omgranskning och då behöver vi se hur vi ska hantera det. Och vad man gör då helt enkelt att titta på de här två källorna, så är det någonting som är, vem har flest i en studie? Alltså sånt här, vad tycker du på stan grejer som Aftonbladet har, det är 5 pers. Det är ju inget liksom signifikant urval och de är självvalda och allt sånt liksom. Men det är ganska mycket forskning som man kan se, eller studier som man kan se, till exempel i Svenska Dagbladet eller i liksom andra sådana tidningar som också är sådana typ av bullshit-forskning. Att de har gjort en undersökning och kommit fram till att ballerina nogat är bättre, tycker svenska folket. För att det är ofta 300 pers eller 500 pers. Det är alldeles för lite för att kunna, plus att det är liksom ett ointressant ämne. Så då får man försöka bedöma det. Och då kan det vara att en stor vetenskaplig studie inte är så stor. Den kanske är på 60 pers eller 70 pers och den andra är 7000 pers. Ja, då har den större signifikans om den då är gjort på ett korrekt sätt. För de kan ju ha ställt ledande frågor. Ja, så får man börja liksom sortera här. Men efter ett tag så lär man sig ganska mycket vad som är... Tidningen Nature, tidningen Science är ju liksom jättebra källor. De är peer-reviewade, så det innebär att du har publicerat och sen har någon annan sagt att det här är lämpligt och rimligt som kan ämnet liksom. Men sen har både Science och Nature en massa undertidningar som inte alls som kan heta, inte vet jag. Jag hittar på Science Shoes. Bara en sån skoforskning. Och då har de en business som bygger på att man kan stoppa in och man kan publicera det. Det blir snabbkollat, men det blir inte alls samma rigorösa. Alltså, då kan vi inte göra dem.
Jag tänker för folk som har svårt just att navigera all forskning, speciellt om det är, om inte samtliga experter är eniga. Vad skulle du säga är de första grejerna man ska kolla på eller jämföra för att för att lära sig om? Du sa man lär sig lite med tiden, men hur gör man när man precis ska börja och leta forskning själv?
Ett underskattat sätt tycker jag det är att knattra in påståendet i liksom sökfältet på Google följt av is this true? Det är ett sätt att bara få en snabb överblick som är förvånansvärt effektiv. Och där kan man börja ringa in vad är egentligen den frågan här. Liksom. Okej, okay, ja, men då, sen kan vi då gå vidare till att Google Scholar som bara söker sig publicerad forskning. Och där lär man sig sen i sin tur liksom att titta på de mest kända. Så att bara göra det är ju ett sätt att göra det. Det andra är ju den här klassiska källkritik som är så här, vem säger det här? Har personen någonting att tjäna på det? Är personen trovärdig? Liksom, allting du läser på, nu kommer ju inte åt RT och Sputnik längre som är två stora ryska nyhetskällorna som har spytt ut massa grejer. Men det är ju också väldigt intressant att följa dem för att förstå vad säger man om det här? Hur ser lögner ut? Så det kan jag ibland roa med, att man kan komma åt dem ändå via sådana VPN och sånt för att komma in i Ryssland liksom digitalt. Men det tycker jag kan vara intressant att bara att förstå. Och sen finns det såklart grejer som du aldrig kan liksom förstå för att liksom ta mycket av sånt som handlar om klimatforskning och sånt. Det är inte så att det är ett problem att vi vet att mänsklig aktivitet påverkar det. Men det kan vara studier som jag har sett där liksom. Det var en jätteartikel i New York Times Magazine här året som handlade om liksom the decade that we lost the climate, som handlar om 80-talet och vad vi kunde göra massa saker hit och dit. Liksom. Det narrativet är egentligen planterat från oljeindustrin way, way back. Att där man lägger skulden på att vi som enskilda individer borde gjort mer, fast det inte alls det handlar om. Det är liksom Exxon och Chevron och Shell och liksom ConocoPhillips och de här som har under lång tid försökt påverka opinionen. Så att ibland kan man ju gå på sånt också, men... Var lite skeptisk, det blev ganska bra liksom.
Hur ser vad vi vet som en oberoende nyhetskälla på den grundlagsändring som nyligen genomfördes av riksdagen kring kriminaliseringen av utlandsspioneri? Är det verkligen en kränkning av yttrande- och tryckfriheten?
Ja, men det är klart att det är. Så fort man har inskränkningar i yttrandefriheten och liksom det här med att kunna publicera vad man vill. Det här handlar ju då, jag är inte 100% inläst om jag förstått det, men det är ändå att liksom, om man publicerar saker som kan anses vara känsliga för Sverige eller som kan gynna främmande makt på Sveriges bekostnad, så ska man få ta ansvar för det eller ska kunna stoppas på olika sätt. Liksom. Om det är censur eller självcensur eller så, det är lite oklart vem man pratar med. Men det är klart att liksom i teorin är det ju en inskränkning av det. Men jag är inte satt på så sätt att det är som den här ryggmärgsreaktionen som vi som jobbar med journalistik har. Begränsar inte den. Är ju såklart liksom korrekt. Men sen är det också frågan, det finns ju massor med saker som vi känner till men som vi inte publicerar av hänsyn till personlig integritet eller liksom så. Det finns ju en regel som handlar om att vi aldrig ska publicera namn på någon som är misstänkt eller befinner sig i rättegång, för de är faktiskt oskyldiga tills de är dömda. Sen kan man ju, finns det ju mer då någon som säger, och det är upp till varje chefredaktör att säga, ja men vi tänker inte publicera, vi publicerar namnet på någon för det är allmänintresse. Och det håller jag inte alls med om, för jag tycker inte det är något allmänintresse att veta vem som knivhög någon i Almedalen liksom. Utan man kan konstatera att det är något, att det har skett, om det skulle vara viktigt liksom. Så det finns massa saker som vi redan idag inte liksom håller tillbaka av olika anledningar. Det är väl mest att någon annan här ska kunna på något sätt komma och säga att det här kan vi inte publicera hit och dit liksom. Men det har gjorts tidigare i historien också, så att som principiellt dåligt, praktiskt har jag svårt att se att det får någonting liksom. För oss så kan jag inte heller se liksom att göra det. För vi gör ju sysslar inte med liksom avslöjanden på det sättet. Utan vi ägnar oss åt att göra nytta, inte nyheter. Alltså vi ska ju hjälpa folk att förstå något nytt varje dag. Vi är inte intresserade av att publicera nyheter varje dag. För det är någonting annat.
Som du säger, vi gör ju den här, eller medier i Sverige gör ju den här avvägningen. Men det är när någon lägger sig i kanske som känner sig kritisk.
Ja, så alltså vi har ju det som gör att vi har så starkt grundlagsskydd i Sverige, det är att vi också har ett liksom, att det krävs ganska mycket för att få det skyddet. Förutom att vara då chefredaktör, jag är ju också ansvarig utgivare, och då finns det ganska mycket som man ska gå igenom, en massa papper man ska skiffla i någon riktning till någon myndighet för att liksom bli ansvarig utgivare. Och det är att eftersom, och det har vi såklart klarat, men då innebär att om vi skulle skriva någonting om en myndighet eller någon kommun eller så, och liksom gör ett avslöjande, och någon på den myndigheten då säger, fan, de här jävlarna, vem har läckt? Så får de faktiskt inte ens ställa den frågan, för då är det grundlagsbrott. Så det är klart att det, liksom, det är väldigt mycket, vi har mycket makt på det sättet. Och vi är väldigt skyddade. Liksom. Det här gäller inte privatföretag, det är framförallt offentlig sektor. Men att hålla på med media, att vara utgivare och sånt, liksom, det är... Om du som skriver någonting för oss som skulle visa sig vara helt fel och liksom så, att du skulle göra någon kränkning eller så där, liksom på olika sätt, vi skulle bli dömda för det. Vilket är mycket svårt, men det är teoretiskt. Liksom, då, för privatpersoner kan nämligen stämma medier för förtal. Ja, då är det jag som åker dit, för jag är ansvarig utgivare. Det är inte du som reporter som åker dit, så det är också intressant.
Vi har pratat lite om att det finns vissa saker vi inte publicerar. Du säger, ja, vi gör ju egentligen inte... den här typen av gräv kanske som den här grundlagsändringen gäller. Men vi skriver ju lite förklaring om andra ämnen. Men vi har fått en fråga här om vilka ämnen är egentligen svårast att förklara på vad vi vet.
Men ett ämne som jag tyckte var svårt är väl liksom... Och det kan ju också liknas med en granskning där Folkhälsomyndigheten under början av pandemin sa att Sverige ska absolut inte ha munskydd. Resten av världen sa att man ska absolut ha munskydd. Och det tycker jag man får ha respekt för. Man ska komma ihåg då först och främst, liksom när man ska jämföra det, att Sverige inte har en smittskyddsmyndighet utan vi har en folkhälsomyndighet. Myndighetens uppdrag är alltså inte att begränsa smitta utan upprätthålla folkhälsa. Men i många andra länder så är det ju liksom... CDC är väl som Center for Disease Control, va? Amerikanska folkhälsomyndigheten. Så det är så här, okay, stäng ner skiten, minska, det är deras enda. De kan göra vad som helst. Liksom. De skulle säkert ha fått tillstånd att spränga broar om det här, om de tänkte stoppa smittan. Men i Sverige är det annorlunda, så det är det första man måste komma ihåg, att förstå det. Liksom. Så att, då tyckte jag väl var korrekt med sånt råd, eller jag hade inga synpunkter på det. För att antingen så kommer resultatet bli då, att då kommer svenskarna antingen att när vi inte har mask, då kommer vi antingen att ha fler döda än alla andra länder. Och då kommer folk säga, gud vilka idioter ni var. Eller så kommer ni ha lika många döda som alla andra. Och då är det ju fascinerande. Eller så kommer färre döda och då är vi hjältar. Liksom. Så att, man, det är alternativ två eller tre här som egentligen blir liksom intressanta. Och då hade vi en dödlighet som ungefär följde andra länder liksom i Norden. Och det gick lite upp och ner. Men tittar man lite längre på det så hade vi ungefär det. Men vi hade inte en lägre smitta, som ju var det som Folkhälsomyndigheten sa. Att om vi skulle ha, deras tes var helt enkelt, om vi har munskydd så kommer vi bara springa runt och slicka varandra i ansiktet eller hångla med vem som helst. Vi kommer inte bara upprätthålla personligt avstånd. Och då blev det som nyfiken på det, de sen höll i det där rådet och inte ändrade det. Och såg att det inte var, liksom, vi hade samma smitta som alla andra. Varför kunde vi inte då lika gärna ha munskydd liksom? Och då är visst de en svensk myndighet, så då har de såklart också publicerat sin forskning och så bygger på det här och här. Och, ja, då får man ju bara närma sig det här ämnet. Liksom, vad säger forskningen egentligen? Då kunde man ju läsa de här 10 studierna, eller vad det var, framförallt var en stor dansk studie, minst de byggde på. Liksom, ja. Och sen går man på de här presskonferenserna eller man är med på Zoom. Och det är ett privilegium som vi har, att då, vi journalister får vi gå på något sånt. Och satt man där och hörde Tegnell prata om grejer och sen så får man ställa frågor och då är det ju i rangordning. Så att då är det ju först i Sveriges Television eller det kan vara AP eller Reuters som gör ännu finare. Liksom så. Och sen så kommer liksom tidningen Hästsport och så kommer vi sist. Liksom. Så får man ställa frågor till Tegnell. Liksom. Och då var det mycket mer specifika. Där kunde jag också bli fascinerad av den här. Liksom. Vad tycker du om att kungen har och inte har? Eller vad Stefan Löfven eller att, så här, liksom. Att sen det blev, och han bara, jag kan inte kommentera enskilda fall. Men sen så kommer Expressen ställt den frågan. Och sen kommer Aftonbladet till exakt samma fråga. För de vill ha på band att just de har ställt den. Och det där tycker jag, förstår jag inte riktigt poängen av. Men sen hade ju folk stängt ner sina och lämnat Zoom-mötet sen när det var dags för mig att ställa någon fråga till Tegnell. Men det var intressant och så snackade man lite grann om det. Men exakt varför byggdes så mycket på den här studien som bara ganska en liten grupp. Och så han var spännande. Och sen fick han skicka mig vidare. Så vi höll på där och mejlade fram och tillbaka under hösten och olika experter och sånt liksom. Och sen kom vi och så kollade jag lite grann med WHO och så kollade man med CDC och så kollade man med någon expert på CDC som jag fick tag i. Så liksom. Och sen kom vi fram till då att helt enkelt att nej, men de har ju dragit fel slutsatser de här studierna själva de gjort liksom. Och då hör man av sig till dem och så säger man hej, hej, det här är vår slutsats. Ja, ja, men vi gör en annan bedömning och så är man färdig med det och sen liksom publicerade vi det. Och det var ganska svårt att göra för jag är ju noga med att det ska bli rätt såklart. Men det är ju ett område som där forskningen fortfarande gör för stor stormsteg. Det var inte visst skit 12 månader innan. Liksom, att då kollar man internationella experter, vad tycker de och sånt. Liksom att, och där märkte jag nu också att det liksom där man ändå skolade det att liksom, Anders Tegnell har fel. Fast det är inte Anders Tegnell som avgör det. Han är ju bara liksom chefsepidemiolog. Och det sitter ju massa med farbröder och tanter där som också kan massa saker. Att kunna förstå hur kan vi presentera det här på ett sätt som gör att man faktiskt förstår vad vi vet. Och det kan ju också handla om att förstå vad vi inte vet om ett område. Och sen publicerar vi allt det där liksom och då... Det var någon kollega i branschen med oss att ja, men det där var ju dåligt för att jag fick ingen citat från Tegnell. Vad ska han, ska citat han säga? Nej, ni har fel. Eller, det bidrar ju inte med någonting. Det är ju en förenklad syn på journalistik utan det är klart att de fick se våra slutsatser och återkomma till dem och vi mejlade ju fram och tillbaka om det. Det vi klargjorde vad som var vår hållning när vi publicerade. Liksom. Så sånt kan väl vara lite svårt ibland att liksom bara tränga in i ett ämne där det är nytt och där det fortfarande liksom är kunskapen i en slags flyktig materia eller det byggs på hela tiden. Liksom. Och det vi visste innan inte vet vi inte nu och sånt. Men annars tycker jag faktiskt att det mesta går ju att förklara. Liksom. Det handlar ju om, alltså det handlar nog mer om att försöka hitta någon ingång som är liksom aktuellt på något sätt. Liksom. Att vara liksom lite bjussig. Bjussig är ju ett av de här grejerna vi pratar om.
Lite mer kontroversiella ämnen är väl alltid svårare. Jag tänker som du... Ja, corona till exempel var ju kontroversiellt. Men just att det är så extra noga att allt vi skriver stämmer. Eftersom att vi kommer bli granskade kanske lite hårdare än vanligt.
Det är klart att det ser ju ut som att vi sitter på en ganska hög häst när vi säger vad vi vet. Det är mycket lättare att göra en sån journalistik som att vi ringer 3 random experter och liksom, ringer alltid samma terrorforskare och ställer samma fråga. Liksom, och så får man höra att de säger liksom, killgissningar. Men eftersom de är experter i något ämne så får de inte gissa om något annat. Det fanns ju väldigt många som var experter på pandemier plötsligt liksom, under pandemin. Fast de istället verkade vara bara någon slags allmän. Bara för du är professor i liksom, inte vet jag, trädgård så innebär inte att du kan tillämpa din kunskap på alla håll och kanter. Så att våld i hemmet och sånt har varit ganska mycket. Liksom. Eller att vi har gjort sådana saker förklara som att alltså den här rädslan som många kvinnor känner för att gå utomhus är egentligen rent statistiskt sett helt ogrundad. Överfallsvåldtäkter är väldigt, väldigt sällsynt. Sen att media blåser upp dem som att det händer när som helst, det är en helt annan sak. Det ska ju media då som granskas för och skyllas för. Men statistiskt sett är det inte där våldtäkter sker, utan våldtäkter sker, de allra flesta sker i nära relationer, i upplysta vardagsrum och sovrum liksom. När någon säger att vi ska lägga 1 miljard på gatubelysning i Sverige så är det ju inte liksom faktabaserat. Och då kanske en annan svårighet dyker upp att inte hoppa in och säga åh, de har fel! För den sortens granskning gör vi ju inte. Ebba Busch sa för 4 veckor sedan var lite felaktigt. För det tycker jag är liksom, det är ointressant, det är liksom gnälligt, det är liksom dessutom ingen som läser det. Det är liksom ingen bra affär att vara den som alltid kommer där. Det får stå för Ebba Busch i så fall. Men vi kan tala om vad vi vet om ett ämne och vad vi har lyckats reda på. Och när vi har fel, för det har vi också så ibland, liksom att saker ändras eller att vi har faktiskt gjort en felbedömning. Då publicerar vi ju det, då ska det granskas igen och sen publicerar vi en korrigering som ju du vet. Då ska det stå det under de artiklarna som är faktiskt det har varit fel från början och som nu har blivit rätt. Och det kan handla om ta i trä, men liksom, jag tror inte att vi gjort några sådana riktigt stora fadäser. Däremot kan det ju vara som små saker som som dyker upp liksom. Idag var det, gjorde jag en intervju med en person på Säkerhetspolisen som kommer komma i kommande avsnitt på den här podden. Då pratade vi om någonting om personskydd, och då visade det sig att liksom, vi har skrivit om att Lars Vilks när han dog hade Säpo-skydd, och det stämmer inte, utan det är då personskyddsenheten inom den ordinarie polisen som gör det liksom. Ja, då är det bara att gå in och ändra och uppdatera det liksom. Så att ibland kan det vara saker som är, man kan tycka är skitsamma, han har ju varit död länge och det är ingen som läser den artikeln, men jag tycker ändå det där är någonting med hantverket, att då måste vi ändra det.
Jag som 20-åring kan relatera lite till den här frågan, som är unga lika bra på källkritik som ni lite äldre är?
Nu kör vi det här som en generationsbattle. Då säger jag att nej, ni är mycket bättre, för ni litar inte på något. Det tillhör liksom ungdomen att säga, fan vet ni om saker och ting, till äldre människor. Och det är en ganska bra impuls, plus att vi har ju en ung generation som är liksom, och där går ju du, som ju är helt uppvuxen digitalt. Jag menar, jag hade ju mejl innan du var påtänkt liksom så, men det är ju ändå en, alltså det finns ju det där. Och då är det där att man vet att Instagram är fake, man vet att TikTok är fake, man vet att liksom Be Real är också fake, för om man inte har någonting man vill visa upp så tar man ingen bild liksom. Alltså, det finns ett mediekunnande som är betydligt mer liksom sofistikerat än ta mina föräldrar som kan liksom säga något. Och liksom, det var den här explosionen, den här sprängningen av Nord Stream 1 och 2 söder om Sverige utanför Bornholm. Då fick jag sms från min mamma som bara så här, jag tror det är USA som ligger bakom. Man bara, du sitter på Bjärhalvön och liksom, du har fantastiskt många kvaliteter, men just liksom att analysera liksom potentiella liksom terrorbrott under vatten.
Skillnaden där är väl att alla unga går ju då direkt in på sociala medier, tar tempen så att säga, och försöker väl väldigt snabbt ta reda på vad det är.
Ja, medievanor ser också annorlunda ut, det har du liksom rätt i, att man inte bara liksom säger ja, okej, utan att man går in och kollar det. Men faktum är att liksom, även så gamla människor som att de har till och med fyllt 45 och 50 och så liksom, har också uppvisat det här beteendet med att man, sociala kanaler är det viktigaste. Instagram och Facebook är de viktigaste nyhetskanalerna i Sverige. Det är inte Aftonbladet eller Sveriges Television och så. En vanlig dag så når Metas kanaler 73% tror jag det är, av svenska befolkningen enligt senaste så här, Svenskan och internetstudien. Public service når väl 30%, Aftonbladet når 45% någonting liksom, och nästan ingen läser Svenska Dagbladet alls liksom. Så det är också en perspektivförskjutning som har skett där liksom de traditionella mediekanalerna, jag ska gå in, jag ska ladda ner en app eller jag ska in och läsa en tidning och sånt, är inte riktigt liksom relevant. Och där ser vi ju liksom att hur TikTok är viktigt, men Instagram var ju väldigt, kanske de viktigaste kanalerna här under liksom valrörelsen. Och det kom ju just från det här beteendet som då ser annorlunda ut, att okej, då får jag kolla upp det då på ett annat sätt. Och mina barn kan ju sitta hemma och säga det liksom, man påstår något eller så här, så kan de plötsligt bara säga okej, hej Google, och så ska de då liksom prata med Google för att se om det här liksom stämmer, och så hör man en röst i bakgrunden som säger att det jag sa var antingen,
jag vill jättegärna prata med dig. Hur är din dag?
Nu hör man hur Google här då pratar i bakgrunden, för jag har en Google här också. Och det är liksom men det finns det.
Vet du vad som alltid får mig att bli glad?
Hej Google, tyst Google. Och då är det liksom någonting man behöver liksom att
gör bra dagar till toppendagar och dåliga dagar lite bättre. Om du vill så kan jag sjunga en låt, eller om du känner för en speciell typ av musik så kan du säga.
Hej Google, till exempel, tyst. Så att den här maskinen som då pladdrar här i bakgrunden, det är ju bara ett exempel på hur vi är hela tiden omgärdade och bara kan ställa en fråga. Medan liksom när jag växte upp, då fick man ju, skulle man gå till något slags, något uppslagsverk i bästa fall som fanns hemma i bokhyllan och hade liksom alla band fram till F, för sen skulle man behöva betala fullpris, och det gjorde ingen någonsin liksom. Och sådär. Ja, alltså bibliotek är ju, vill jag verkligen slå ett slag för, de är ju som Google fast riktigt bra. Man pratar med en bra bibliotekarie eller arkivarie, det är ju underbart liksom. Men så det här med att alltid ifrågasätta och dessutom alltid liksom söka gör att unga är bättre på källkritik än äldre. Titta bara på vilka som håller på att sprida konspirationsteorier. Alltså det är ju inte unga, utan det är ju äldre. Det är ju folk som ser ut som jag och har några idéer om liksom allt från att vaccin inte funkar, till liksom judiska konspirationer, till vad det nu kan vara för liksom saker de håller på med.
Jag kan inte ens minnas antalet uppsatser jag behövt skriva om källkritik och varför det är bra och hur man ska tänka källkritiskt. Men kan det slå över, tänker du? Alltså att man till slut inte vågar lita på någon källa alls.
Ett ibland, för att kanske återknyta till där vi började det här samtalet om, som förtroendet för medier, så kan jag tänka att liksom den där sjunkande förtroendet är att vi kanske ser en justering till vad som är mer rimliga nivåer. Att automatiskt lita på allting Sveriges Television säger, eller Sveriges Radio eller Dagens Nyheter, om någon gör det fortfarande. Men liksom, det är ju inte heller sunt. Det är liksom, jag hade möjlighet att träffa hon som är vice ordförande i EU-kommissionen, som ju också ansvarar för liksom europeisk livsstil och media och lite sånt. För hon var i Stockholm för några veckor sedan och då bjöd hon in några utvalda liksom, och då hade vi turen att vara en av dem. Och min fråga var just den där, liksom, var är den gyllene gränsen? Alltså, om vi vill att folk ska vara kritiska, så vill vi ju inte att folk ska vara för kritiska, men vi vill att de ska vara kritiska. Så var är den optimala nivån av att folk är liksom kritiska? Det måste ju finnas någonstans däremellan att ja, men 30%, det är bra för samhället om 30% eller 7% ifrågasätter precis allt. I grund och botten är jag liksom glad för att vi får, och du som sitter mycket med sånt, det är en del av ditt jobb som engagerar, att liksom ta emot den här frågetecken, kritik, sånt. Det är där vi måste bli bättre som medier. Jag är stolt över liksom det arbete som vi gör och det som du gör där. För att liksom, folk har rätt att ställa frågor. Alltså, vad fan får ni det här ifrån? Det här stämmer inte alls. Och kan de säga, för jag har läst det här borta, då måste vi ta det på allvar. Vi kan inte sitta och ha elfenbenstorn och bara säga, vi har rätt, jag är journalist. Alltså där, jag tror att dagspress har, och många andra har haft liksom för mycket förtroende. Och det är bra för alla, var hur kritisk ni vill mot vad vi vet. Men se till då att vara det mot alla andra också. Det tror jag är, liksom, det är dit man vill. Alltså kritiken är rättfärdigad och att vara kritisk är alltid bra. Sen är det jobbigt om du går och misstänker alla för att liksom, vill jag döda dig eller vill jag lura dig eller sånt, då blir det ju så smart snart liksom urnabombare, så att det finns liksom praktiska implikationer av att vara en sån figur, men på det hela taget tycker jag nog att vi kan nog vara lite mer skeptiska.
För vi har en fråga här, att sociala plattformar som TikTok och Twitter är en sån viktig del av unga människors nyhetsintag. Och då är frågan hur vi ser på de problem som uppstår kring källkritik och faktagranskning. Det är intressant att unga är väldigt kritiska, men finns det ändå problem om man spenderar så många timmar på en sida som TikTok?
Jag har skrivit en bok om, som handlar om filterbubblor, och i den driver jag ju tesen att det är klart att filterbubblor finns. Det finns massa forskare, där bland ett gäng på Göteborgs universitet, som menar att de inte finns. Men då måste man förstå att de definierar filterbubblor som hermetiskt tillslutna mediebubblor. Och det är klart att de inte finns. Ingenting är hermetiskt tillslutet. Men det är klart att de bubblorna finns ju, för att det är ju sånt vi skapar. Och det finns ju, de är ju repliker av det vi har bubblor i vanliga fall liksom. Jag är ju uppfödd i en bubbla där man anser, och det anses vara liksom allmän kunskap, att Bjärehalvön är bättre än Kullehalvön. Det finns ju ingenting som stödjer den, men det är också en bubbla. Kulturmannen befann sig i en bubbla där han ansåg att kvinnor inte kunde skriva litteratur, och därför så läste han ingen litteratur, och därmed blev det en självförstärkande bubbla. Liksom. Så det finns ju bubblor överallt, men att vara medveten om bubblan är ju första steget. Twitter är ingen viktig plattform, för Twitter är en plattform för opinionsbildare och liksom journalister och folk som tycker om att prata bara rakt ut. Och vet man om det så kan det ju ha värde i det. Liksom. Jag vet att många unga hänger på Twitter, och det är väl lite, tänker jag, som ett gladiatorspel, att man ser de olika, vilka de är, de här liksom olika gaphalsarna och liksom stridspittarna som finns där och ska hetsa folk mot varandra. Liksom. Och det kan väl ha sitt nöje. För min del så följer jag ju ingenting sånt. Jag har rensat ganska mycket mina flöden. Och TikTok kan ju både vara liksom satans verktyg som kastar den ner i ett liksom kaninhål, men det kan ju också vara fantastiskt. Jag menar, learn on TikTok är en av de största hashtaggarna där. Så att liksom, att säga att en plattform är dålig är lite som att säga att telefoner är dåliga. Det beror på vad du tittar på. Ditt barn kan ju ha liksom, jag menar, du kan ju ha telefon i handen hela tiden. Och sen så förfasar du sig att ditt barn har det. Okej. Okay. Och du kan ju titta på liksom TED Talks och du kan titta på Pornhub. Det är ju video båda två, men det är lite olika saker du tittar på. Det kommer påverka dig på olika sätt. Så att det är för mycket liksom, alltså all sån nya medier, alltså det har vi ju alltid haft. Det hade vi när radion kom och det hade vi när tvn kom och det hade vi när serietidningar kom och liksom. Det enda jag vet är att när man börjar gnälla på att barnen håller på med medier på fel sätt, då har man blivit medelålders. Det är väl det enda vi kan säga med säkerhet.
Det känns som lite gubbigt att säga så. Och oförstående överlag.
Det är också som att gnälla på vädret. Alltså så här, vad det är dåligt väder då. Jo, men det är ingen som, det regnar inte för jävlas med dig. Utan liksom, och du gjorde ju några förklaringar som var på TikTok under valet för oss. Liksom, de sågs ju av jättemånga. Jag syntes ju också på den plattformen och har ju mött både liksom, barn på stan liksom, som kommer fram och säger tjena tjena och liksom, mammor och pappor på stan som kommer fram och säger tjena tjena. Liksom så. Jag menar, om det får någon att tänka till om hur de röstar att göra mer faktabaserat beslut, ja, då är väl TikTok skitbra. Om TikTok får dig att bli liksom, homofob eller rasist eller sexist, liksom, då är ju TikTok jättedåligt. Men det är egentligen inte TikTok som är problemet, utan det är ju vad det är för skit du tittar på. Det är lite som vad man äter. Liksom. Man blir ju vad man äter.
Istället för att säga vad jobbigt att unga använder sig så mycket av TikTok och Twitter och Instagram. Och, så kan man väl bara fråga, vad är det de använder då?
Ja, vad är nyttan? Liksom? Och det, där har, finns det också liksom en väldigt gammal kritik mot de här nya plattformarna från svenska medier som är ganska liksom avslöjande av hur relativt lite de kan att titta och gnälla för att liksom, åh, dumma Facebook som inte har algoritmer som gynnar oss på Aftonbladet. Liksom. Man bara, fast sen när har någon bolag en skyldighet att gynna ett annat bolag? Sluta posta massa länkar som ska driva trafik från deras sajt. Det är klart att de nedrankar det, för det blir en sämre upplevelse. De vill att folk ska vara kvar och de har så länge som möjligt. Liksom. Så det vittnar liksom om en ganska låg förståelse eller kanske också ganska låg nyfikenhet om vad är de här plattformarna. Jag menar, det är därför jag tog en bild av dig på Be Real här när vi började. Ganska mycket boomervarning på det. Men samtidigt så här, jag måste ju vara på de plattformarna för att sen se, är det här någonting liksom? Det är klart att vi var på Clubhouse när det lanserades liksom, och gjorde grejer där. Så det funkar, är det här bra för oss? Det kan man ju bara prova genom att man testar. Och så visar sig ganska snabbt att, ja, men att bara sitta live och prata rakt ut utan några liksom källor, det är verkligen inte vad vi vet. Så då la vi ner det ganska snabbt. Liksom.
Perspektiv avslutas ju alltid med vilka tre böcker som har inspirerat eller påverkat den personer som medverkar i programmet. Och nu vill jag ställa den till dig här.
Ja, jag tror att den första boken jag vill nog tipsa om är den som podden jag nämnde som heter The View from Somewhere. Som är skriven av Lewis Raven Wallace. Och den finns alltså både som podd och som bok. Och den handlar om den här idén om liksom den oberoende journalisten och varför det är fel. Och att vara viktigt att vara opartisk, men att kunna vara liksom, att undersöka någonting. Och liksom det finns så många aspekter i den här boken som handlar om liksom, vad är journalistik för ett slags hantverk? Vad är det för uppgift vi ska göra? Varför är det viktigt att liksom vara noga med sina källor och noga med att få olika perspektiv representerade för att på något sätt hjälpa folk att förstå någonting och lära sig någonting nytt varje dag. Så den har jag läst och tycker väldigt mycket om. Nummer två är en bok som kom för några år sedan. Det är en tysk journalist här för mig. Han heter Rolf Dobbeli i alla fall, eller Dobbeli, oklart. Han skrev en bok som heter Stop Reading News, A Manifesto for a Happier, Calmer and Wiser Life. Men också under titeln att How to Cope with Information Overload and Think More Clearly. Han slutar helt enkelt läsa nyheter. Och sen så ser han vad det liksom innebär. Och han tänker att om det är viktigt så kommer jag ändå få reda på det. Då kommer någon säga, har du hört den där? Och sen, nej, det är berätta. Så får han liksom en summering av det. Och även om jag inte har slutat läsa nyheter så finns det mycket av det där förhållningssättet jag har tagit till mig. Och just för att jag märkte att det påverkade mitt humör att liksom läsa om folk i min bransch eller folk andra som höll på, och jag blev liksom irriterad av den här sensationsjournalistiken och sånt, istället för att bara säga, men sluta läs dem då, sluta följa de där människorna som håller på hela tiden eller liksom ska göra sina saker. Alla dessa humble brags på LinkedIn. Ja, men sluta följa de jävlarna då. Liksom. Det är bara att dölja dem. Så slipper man hela det där. Liksom. Och tredje tipset är att lära sig själv att leva av Joan Didion. Och hon är ju en journalist som man nog kan säga är nästan ikonisk. Hon debatterade på 60-talet, hon började på Vogue har jag för mig, och skriver liksom essäer och reportage, det är hon känd för. Det finns massor med hennes, en klassiker i den här Slouching Towards Bethlehem som är jättebra, och White Album en annan. Men att lära sig själv att leva är liksom en samling av hennes mest minnesvärda texter som valts ut av journalisten Jan Gradvall, som för övrigt alltid är läsvärd. Som jag tycker också är liksom så här, men hennes förhållningssätt hit och dit, det är inte så mycket att jag lär mig om journalistik och sånt, men att bara liksom hennes observationsförmåga. Hon skriver ju alltid så väldigt utan massa känslor, väldigt observationsaktigt, men det är liksom, jag tycker väldigt mycket om det. Den nyfikenhet som jag själv letar efter hos de reportrar och granskare och redigerare som alla måste ha, som jag tycker liksom är viktigt och som är avgörande för att vi ska kunna få folk att läsa något nytt varje dag. Den finns verkligen hos Joan Didion, så att det blir bok nummer 3.
Tack så mycket.
Ja, det var Ellen Hövel som ställde frågorna och diskuterade med mig utifrån de frågorna ni har skickat. Tack än en gång för de frågorna ni skickade in. Gillar du vad du hört, passa upp och ge oss 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper faktiskt ännu fler att hitta hit. Och är det någon som tänker den här personen skulle tycka det var kul att höra på när jag förklarar saker om journalistik och källkritik, men då dela knappen. Producent för detta jubileumsavsnitt var Jens Back, som vanligt. Mixning stod stregdare i studios, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång får du perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.